Välkommen till Placera-podden som idag programleds av mig, Elinor Bäckett, och
Per Ståhl. Kul. Vad kul.
Ja, det är jätteroligt, ja. För vi har Filip Lippmann här idag. Du är förvaltare av en fond som heter SPP Global Solutions.
Stämmer.
Eller står ibland Global Solutions. Ja. Berätta om din fond.
Ja, hvis vi tar liksom hovedkonseptet, så handler det litt om å identifisere bolag som har produkter og tjenester som kan være med på å løse de globale holdbarhetsmålene som vi har. Og det har vært en liten reise vi har vært på, for tradisjonelt sett så mener jeg at liksom, ESG har kanskje fokusert litt vel for mye på det som jeg kaller prosess. Og det er jo liksom et feil inngangspunkt hvis vi tenker på det, litt som British American Tobacco Wins Sustainability Awards. Ja, altså de er jo sikkert jättedyktige på agriculture, men det er tobaksbolag. Så det må begynne med produktene og tjenestene, og så måtte vi se på prosess etter det, og det er litt det vi prøver å fange i dette fondet.
Og några ord om dig och din bakgrund. Hur länge har du förvaltat den här fonden?
Jag kom in i 2015 i fonden, men jag har varit i storbolagen i sedan 2006 faktiskt, när jag tänker tillbaka igen så pass länge. Så jag hade ju inte rent med att ända upp i storbolagen. Jag har ju en bakgrund i internationell politik och en master i kinesisk business och språk. Så det är inte en sån traditionell kompetens in på den sidan. Men så har ju storbolagen varit väldigt tydlig på att man tränger olika typer kompetens när man skulle bygga ett hållbarhetsteam. Och det var på den måten jag originalt sett kom in som en hållbarhetsanalytiker. Och då har haft olika roller i koncerner och nu portföljförvaltare för Global Solutions.
Är du med i flera fonder som du är med och förvaltar eller?
Nej, men du kan säga att den strategin har tre olika fonder, så en norsk variant, en svensk variant och en i Luxemburg, men det är ju samma strategin som tas ut på de tre fonderna.
Mm. Hur stor är fonden idag? Tänkte jag. Nu tänkte jag ju frontranna din fråga, för jag tyckte att det blev en bra övergång. Ja, ja. Hur mycket faltar ni idag?
8,5 miljarder cirka mellan de tre olika.
Men det är, och det är samma strategi eller mandat?
Ja, helt likt.
Ni letar samma typ av bolag?
Helt likt.
Vi kan väl börja prata om de här gigantiska hållbarhetsflödena. Vi har pratat om det väldigt mycket här på redaktionen. Vi har någon statistik här i USA att det har varit ungefär 50 miljarder dollar de senaste åren. Och nu har det här fyrfaldigats under 2019. Det lär väl knappast ske något på den fronten. Det lär väl snarare bli ännu mer det här året. Man kan väl antingen tänka att man ska följa pengarna, eller så kan man tycka att det här är lite obehagligt med väldigt höga värderingar. Hur ser du på det här?
Ja, alltså, det är inte ett enten eller svar egentligen. Det är lite mer kanske nyanserat i förhållande till vilka marknader vi snackar om. Vi har snackat lite om rätt för här, så det kanske är det norska marknaden där det begränsat antal gröna sällskaper eller hållbara sällskap, om man kallar det som så. Så har ju man den faren, tänker jag, på ett lite annat sätt än om man tänker globalt. Det är lite färre bolag att kunna välja mellan. Så det är klart att inför några sådana segment så kan man få några rara värderingar av bolag.
Vill du säga att det kan bli en bubbla eller
man går så långt.
Bubbla, men det kan bli för höga värderingar?
Du kan ju säga att det är i alla fall en värdering då som är gitt en typ av växt knyttet upp emot det vi pratar om på hållbarhet, om vi ska lösa de utmaningar vi står överför. Och det kan ju vara med på att förklara också den höga värderingen till enkelt av de sällskapen. Så jag vet inte om jag vill kalla det en bubbla, men i alla fall det sätter några spörsmålstegn runt det, absolut. Och så tänker jag globalt är det ett lite annat ballgame. Där har man egentligen nog aktier att välja mellan, och jag tänker att det inte är nödvändigtvis lika att man tränger att prata om en bubbla.
Hur stort univers finns det då med, som ni definierar som gröna bolag?
Nu har jag ett fond som inte är utelukkande klimatfond. Mm. Så vi har ju fyra teman och där träcker vi också på det sociala. Och det är ju egentligen med på att diversifiera fonden också. Och det är något som är lika i den förstand att det vill ha lite olika ben att stå på i fonden, och en form för diversifiering är nettopp på bakgrund av de temana. Men det är klart, då med en gång man tar in sociala aspekter som vi har på empowerment, som egentligen tillgång till digitala tjänster, finansiella tjänster och hälsotjänster, så ökar ju det universet ganska betraktligt. Och istället för man skulle prata om ett rent klimatfond som investerat i typ sol, vind och grid. Så det är ju en form som ökar egentligen antal relevante bolag, kan du si. Samtidigt som det där beror sig på att ha ett bra team som kan vara med på, så snävrar det in igen så att vi kan faktiskt fokusera på ett mindre antal bolag.
Men bara en sista, du tog ju upp Norge som exempel, att det var en handfull bolag där bara. Men ni har ju lite bredare synsätt med sociala. Gör det att det blir fler bolag i Norden som kommer in på det än vad det skulle vara om det var snävare?
Det är klart, alltså, hade du haft ett rent klimatfond idag så är det klart att telekomsällskapet hade ju inte varit nödvändigtvis, även om det är en länk där också, men det är ju inte nödvändigtvis det man pratar om som rena klimatbolag. På det sättet. Så det är klart att det expanderar de möjliga bolagen vi kan investera i. Det gör det. Och det är ju därför man får den formen för diversifiering.
Jag bara sista frågan, så släpper jag in dig, Elinor.
Absolut.
Och det, jag hade bara en kommentar, för jag läser ju också om de här flödena, ETF-flödena har varit jättestora. Men tittar man på det globala investerade kapitalet i aktier, det är inte ens en droppe i havet som har börjat att styra sist. Vilket gör mig lite... Lite rädd, om du förstår. Jag nämnde ordet bubbla och det, vi är väl inte där än, men om det är så pass mycket, om trenden är så stark och det ska komma så mycket mer kapital så, men det är klart, bolagen kanske tar tillfället i akt och gör sig mycket hållbarare också inom andra sektorer för att de ser att det är så stort flöde av kapital.
Ja, så vill jag säga, nu har jag varit en del i olika marknader bara i Europa det senaste året, och man har ju kommit väldigt olika längder på det att integrera hållbarhet i både investeringstankegång och till dels också för bolagen hur man får ut information knyttet upp emot hållbarhet. Jag tror klimatet på en måte det område som har kommit längst. Det finns mer data på klimatsidan om man har lust att måla det i kapacitet, om det är gigawatt, gigawatt-timer producerat, om det till och med avoided emissions börjar att bli någorlunda standardiserat. Men så länge man går in på hållbara städer eller på konsumtionssidan eller är mer in i sociala aspekter, det är ju inte så att bolagen rapporterar det idag. Så jag tänker det är lite sån undervalue drivers där också. Jag tänker på klimatsidan, okej, där finns det mer, så jag menar att det finns olika måter att investera där också som kan reducera den risken. Men i varje fall på de andra städerna så är det inte så att det är ett välkänt tema än så länge. If that makes sense.
Ja, men det kommer att finnas ett större urval. Jag tror det också på sikt.
Så fyra teman då, varav klimatförändringen bara är en utav dem?
Ja, och så med en liten sån stjärna i magen på att hvis vi tänker på klimat som en driver i fonden, mer en sån makrodriver, så träffar den nog många fler bolag. Så för exempel de bolagen som jobbar med hållbara städer, de har ju en ganska tydlig länk till klimat om också.
Annars har vi ansvarsfull konsumtion, hållbara städer och det här empowerment, alltså att man tar makten över sitt liv, om man säger.
Ja.
Hur ser, och ni, du kan liksom investera i hela världen. Hur ser den här investeringsprocessen ut? Har ni någon form av screening eller vad gör ni?
Ja, så vi börjar med ett universum alla andra som är ganska stort. Något av de filtrerna vi sätter på känner det jag har gått till i förhåll till. Vi har ju en standard som gör att inte vi investerar i enkelte typer bolag. Det är ett fossilfritt fond och så vidare. Nu menar jag att exklusion är inte så relevant för att aktivt förvalta ett ståsted, men det hjälper oss att snävra in universum lite grann. Och så har vi hållbarhetsanalytiker som egentligen har ansvar för sina tema och som är med på att göra en analys inför om det är hållbara städer, ansvarlig konsumtion, empowerment, som är med på att få det antalet ned till ett hanterbart antal. Och idag så sitter vi på det som vi kallar för ett lösningsbibliotek, alltså ett bibliotek av egentligen lösningsbolag på olika tema som vi kan sitta då och så uppdatera på ett lite mer grunderat sätt än hela universet. Så ungefär 150-200 bolag. Så det är en stor input in till fonden också.
En annan stor grej som har varit på tapeten nyligen, det är ju negativa elpriser. Och här i, jag tror att det var igår, då gick vindkraftbolagen ut och sa vi måste ha politiska, politikerna måste agera, priserna är så låga, elcertifikatsmarknaden har fullkomligt kollapsat.
Mm.
Hur ser du på det här och att liksom någonstans tjäna pengar på energi?
Ja, jag tror ju utvecklingen har varit ganska tydlig, och en av exemplen som jag plejer att träcka fram, det är ju att hvis du ser på USA i sin helhet, vilken stat är det i USA som egentligen producerar mest elkraft?
Den kan jag.
Ja, jag har säkert bort det tidigare.
Det är Texas.
Det är Texas.
Eller?
Och det tänker jag liksom, det är kanske det bästa exemplet så vi kan prata liksom levelized cost of energy, och man ser tydligen utvecklingen speciellt på sol och vind som gör den konkurrerbar mot de andra typerna av energi som vi har idag. Och den trenden tror jag bara vill fortsätta, speciellt att det har varit som lagringsenheterna våra blir bättre. Men jag tror ju också marknaden är ganska tydlig på detta, att utan väldigt stora förskjutningar så har marknaden talat på att sol och vind och förnybart är på något sätt den framtiden vi ser på. Det är konkurrerbart idag. För det är inte bara igen klimatdrivande i detta, det är luftförorensning, det är vattenförfrågan, det finns flera drivare som gör att dessa klimatbolagen kommer till att fortsätta göra det bra. Inte bara the obvious case på något sätt.
Och ett av dina bolag som du vill, som är ett av dina största innehav, jag vet inte vilken i ordningen, men Scatec Solar, som är ett norskt bolag, de verkar i tillväxtländer. Mm. Varför är det här intressant?
Where to start? Alltså det som är kul med Scatec, då får jag börja helt från början, är att det är ju egentligen folk som har jobbat i olje för, som har kommit in i solbranschen. Det är ju ett traditionellt område där Norge har haft väldigt många bolag. Men det de har tagit med sig egentligen från oljebranschen är ju project management. Alltså de levererar projekter on cost, on time.
De kallar alla processer kring. Ja,
Och det gör, sen så gör, de gör det på ett väldigt bra sätt och de klarar sig att översätta rätt och slett pipeline till faktiska projekter där de faktiskt får intjäning. Och det är de jättebra till. De tillverkar som du säger i EM-land för det mesta och det syns jag också är väldigt intressant för det är att alltså, hvis vi tar traditionella som kallas termoelektriska processer så har man ofta varit knyttet till stora elgrid, det har varit behov för färskvatten på ett helt annat eller sötvatten på ett helt annat vis. Det tränger du inte med förnybart, speciellt på sol och vind. Så du kan på en måte frigöra dig från vår tankegång runt elektricitetsproduktion. Du kan ha microgrids, du kan sätta upp vad det är behov för kraft. Du tränger inte att tänka på att du måste ha vatten för att egentligen ta nedkörling. Så vi kan bygga det mycket nätt eller mer tättare på där var det behov för den kraften som gör också till att det minskar i förhållande till tapet på nätet. Så det är många aspekter som gör den kallade länken in mot emerging markets väldigt attraktiv. För där är det behov för detta och så kan man göra det på ett lättare sätt som inte då kräver dessa tingen från för.
Och de gör den här processen från ax till limpa kan man säga då. Eller, alltså de gör det, de bygger, de
vet inte om de köper.
Om man tänker tillväxtländer, någon form av infrastruktur. Det är lite ESG-risk med det här, eller hur?
Absolut.
Hur ser du på det? Risk för korruption? För det är ju, ESG är ju så mycket större än just bara i det här fallet då, energi.
Absolut. Och det är ju här igen är helt avgörande att ha ett bra hållbarhetsteam bak mig som jobbar på dessa frågor, inte bara för Global Solutions men för alla våra fonder som tar upp dessa risken om det är på bolagsnivå eller för ett tematiskt riskståsted också. Så kan du egentligen då se att okej, den här portföljen har du de här bolagen och de har, om det är saker på sig eller om det är andra tema på en måte risiko om man tänker lite proaktiv risikotankegång. Så det är absolut en värdering som vi har med oss på egentligen på allt vi gör.
Har ni en dialog med bolagen? De ja, som Elinor är inne på som kanske är på marknader som man kan förknippa med korruption och...
Ja, nu har det inte varit någon sån tillfälle där vi har trängt att ta det upp väldigt tydligt med de bolagen som vi har i denna portföljen. Men vi har ju haft det absolut för andra fonder och för innehav i både Storvarna och SPPF tidigare. Så där är man upptatt av att få då, vad är det som har hänt upp på bordet, jobba med bolagen och få se om vi kan göra det bättre på ett sätt. Och vara väldigt tydlig egentligen som ägare på vilka förväntningar vi har till de innehavarna. Och hvis inte vi får genomfört det så i någon case så blir det då att vi säljer av de bolagen.
P145, aktien har gått 100% på ett år. Mm. När börjar det bli svettigt då?
Ja, så det, jag tror det är en sån en måte att svara på akkurat det case. Vi har någon bolag idag som är högt värderat, det har vi. Men det är ju samma som att sitta och tänka på Amazon för 10 år sedan när man snackat om att det var ett bolag som kun sålde böcker online.
Är det här nya Amazon?
Nej, det tror jag nog inte. Men likväl så blev det då ett spörsmålstegn. Då klarar man att tajma toppen och bunden på en riktig sätt. Det är långsiktiga investeringar. Dette er selskaper og bolag som vi mener er godt posisjonert for langsiktig vekst, og det hele rammeverket vi har valgt her er et langsiktig rammeverk. Så vi ønsker å sitte stille i båten, men samtidig så kan ikke vi være blind til noen av den prissettingen som vi har også. Så Tomra var jo et eksempel på et bolag som vi solgte av i løpet av 2019, for vi mente det var for høyt vurdert.
Ja, det var faktisk min fråga, for annars når man har holdbarhet og Norge, da er det vel Tomra det første som en svensk tenker på ofte i alle fall.
Ja, og fortsatt et fantastisk bolag, og nå har jo Tomra gått gjennom taket i dag og holdt det på å si. Så det såg ju ut när vi sålde det av i juni i 2019 att då traff vi riktigt på toppen kan du se. Och så ett par månader senare så började då kursen att gå upp igen och idag har det gått ganska kraftigt upp igen. Så det går ju lite detta här med att okej, vi är en långsiktig investor. Vi har inte targets för varje individuella sällskap som vi har, men det som vi gör är att vi följer med på hela portföljen. Har vi outliers så reviderar vi case på varje utav de. Och i detta tillfälle när vi värderade Tomra i fjol så mente vi att det var för högt priset och sålt oss ut då. Men som det visar sig i efterkant, vet inte om det var riktigt att göra det när vi ser på utvecklingen idag.
Nej, men jag tänkte, ni har ju stora inflöden och sådär. Är det svårt att hitta bra nya bolag eller är det lätt att du köper, ja vi pratar Solartech, att du adderar på mer i det ni har, eller hur tänker ni, eller vill ni inte ha för spretig portfölj heller?
Ja, nu är det flera portföljförvaltare som jobbar på någorlunda samma tema, speciellt inför klimat. Och en av de tingen vi lägger väldigt stor vikt på det är att när vi identifierar en teknologi eller tema som vi menar är en lösning, så är vi upptatt av att pröva att identifiera hela värdekedjan. Så att, okej, du har ju på en måte the obvious cases, så tänker Vestas och vind, okej, grejt. Och det har vi i portföljen också, men samtidigt det är ju flera delar utav den värdekedjan som då blir intressant. Hela vägen för de som levererar, om det är TPI Composite som levererar faktiskt vindbladen som går in och har 99% av onshore market i USA. Så är det också då ett bolag, hvis man tror faktiskt att vind kommer till att öka i form av en energiform i Nordamerika, så ligger det ganska gott positionerat. Så igen, då kommer det ner till att identifiera hela värdekedjan runt någon av dessa områdena och förhoppningsvis där också då finner någon av de bolagen som inte är the obvious cases, för att se det på det.
Var hittar ni mycket bolag? Jag tänker bara, nu är det ju coronavirustider och många investerare börjar inse att många av de här produktionskedjorna är väldigt tufft kopplade till Kina. Hittar du kinesiska bolag också, antar jag, som har gör insatsprodukter för en stor del, eller var hittar du nya bolag mest? Sådär.
Vi önskar ju ha en diversifierad portfölj, så vi önskar också ha också exponering, speciellt när vi pratar emerging markets och Kina, så Östasien och så vidare, och pratar man hållbara städer för exempel, så är det ett tema som också har ett ganska stort tryck på de områdena. Så vi önskar att finna bolag som opererar i de områdena. Och det kan ju vara bolag som är därifrån, eller det kan vara europeiska eller nordamerikanska bolag som faktiskt har sitt tillverkande där borta också. Så det finns olika måter att identifiera de på. Och så är du inne på detta med att ja, det är sensitiv, kallar det, både värdekedjor och supply chains på många av dessa bolagen. Och det tror jag gäller egentligen hela vårt investeringsunivers, för att vara helt ärlig. Och det är ett resultat av den globalisering som har varit de sista 30-40 åren.
Ett annat bolag som du gillar, som kan vara bekant för många av våra läsare, det är Advanced Drainage Systems. Ja. För vår kollega Fredrik von Schantz har ju haft den på sin heta lista.
Han har det, ja.
Även den har gått ungefär 100% på ett år. Den prickar ju i väldigt många av de här hållbarhetsboxarna. Både skydd mot översvämningar, men också att det är miljövänligt återvunnet och så vidare. Men de går inte med vinst. Jag tänkte, innan vi går in på just det bolaget, hur ser du på bolag som inte går med vinst, eller liksom rena förhoppningsbolag? Har du liksom, är det någonting som du investerar i?
Ja, alltså, vi har lite olika måter att se på det. Den ena kan ju vara att bolag sitter på en typ av teknologi som är tidlig fase. Vi kan inte gå in i bolag som inte liksom har något proof of concept i vart fall. Men det vill säga att det utelukkar bolagen på något som helst sätt. Advanced Drainage Systems är ett kul case på, egentligen som du är inne på, den tickar så många boxar på olika måter. Vi satt och snackat med en annan portföljförvaltare, Henrik Wold Nilsen, som jobbar i Storbrunn här bara för idagen. Och han tog fram att det är väl ett av de största bolagen på recycling i USA idag, på plastic recycling. Och det är ju sånt, okej, de driver ju egentligen med pipeline, så det var inte en obvious nödvändigtvis case att de gör det, men de byter ut av cement pipeline som är plastik och recirkulerat plastik i den förstånd. Så det är också en sån kul länk som inte nödvändigtvis är sån riktig kärna, det man har tänkt på när man har investerat i, men som man ser också kan vara en driver för det bolaget. Så det är kul.
Jag vill bara spinna på, för jag känner ju lite precis lite pudens kärna när du säger. Jag är ju övertygad om att vi kommer få se fler gröna bolag, fast de inte är gröna idag, för att någon del av verksamheten som man inte har tänkt på, lite du pratar om de här med betongrör och sånt. Finns det någon form av recyclingspotential? Jag tror att det finns mycket potential i många bolag. Hur gör ert arbete? Letar ni lite existerande bolag också? Här skulle man kunna göra något nytt, eller det finns en verksamhet som går att skruva mer grön, eller hur man nu ska se det.
Det är det, och det är ett försök att angripa det lite annorlunda tematiskt i utgångspunkten, även om det finns många vägar till mål. Men på recycling och plastik speciellt, och så begynte vi från ett utgångspunkt, alltså vi vet ju att 2/3 av all plastik som någonsin är producerat är fortsatt existerar idag. Vi har bränt av kanske 1/3. Och det är ju till att det enten är på landfill. Och hvis man tänker på det, så är det egentligen en resurs man kunde fortsatt bruka. Jag får se det på den måten. Sen om mycket av det kan också vara som söppel och avfall i havet. Men i det markedet, och det är ju klart, då får du en sensitivitet till oljeprisen. För det är att det blir et sånt game i forhold til, ok, hvis oljeprisen er for lav, så er det kanskje billigere å bruke Virgin Petrochemicals i stedet for å drive med recycling. Men likevel skal man faktisk lyktes å bruke det til noe, og man har jo ikke lyst til å brenne det av, det er så resirkulere og bruke den ressursen som allerede er i omløp. Høres jo smart ut, i hvert fall for meg. Så igjen, da begynte vi, ok, hvem er det som er store på dette? Og det er jo noe geopolitikken i bildet. Kina begynte å si nei til en del i forhold til resirkulering av plast, så du kommer jo bort i veldig mye andre tema når du holder på. Men det å så angripe det først og fremst tematisk, jobbe det ned til hva slags type bolag er det som arbeider innenfor dette feltet, og derav type Tomra-case faktisk, var sånn det kom inn opprinnelig sett. Og så har du noen som Advanced Drainage Systems, for det ble faktisk da, det var ikke tenkt på i utgangspunktet, men som man da oppdager i etterkant, og så tenker man, ok, men da har man gjort noe riktig i forhold til den første analysen, selv om man ikke har truffet på akkurat det elementet. Så det er mange veier litt annet til rom, men vi har holdbarhetsanalytere med ansvar på de temaene, så vi begynner egentlig på et tematisk ståsted og jobber oss nedover til et visst antall bolag. Men derifra så kan det også være, om man ser på competitors, om man ser på hvilke andre bolag de sammenligner seg selv med, og noe av det er bare old fashioned, roll up your sleeves, begynn å lese, begynn å gjøre research, og se hvilke andre som er der ute for å identifisere dem.
Och på det sättet som kanske e-fond sticker ut lite jämfört med många andra hållbarhetsfonder, det är ju som sagt lite mer att det är den här sociala aspekten också, empowerment. Och där tar du gärna upp Vodafone som ett exempel. Det är kanske inte någon så här typiskt hållbarhetsbolag som man tänker på det. Varför, vad är det för hållbarhetscase med Vodafone?
Well, det första vi kommer in på är ju ett sånt... som jag var inne på, small caps versus mid caps versus large caps, är man komfortabel med att ha större bolag i portföljen. Och med en accept på det, att det inte är nödvändigtvis 100% av de intäkterna som är aligned med där vi har lust att det ska vara. Men vi har ju sagt ganska tydligt, eller jag säger ganska tydligt, att de utmaningarna som man pratar om med hållbarhetsmålet, det är ganska stora. Det är liksom det klimat, det är infrastruktur på ett ganska fundamentalt sätt. Ska man lyckas med de mål man har satt sig, så är inte small caps det att vara egentligen. Vi tränger att få med oss large caps också. Så det är det första elementet. Så när vi beväger oss in på empowerment och Vodafone, det är ju faktiskt lika att kvinnor globalt sett har mindre tillgång till digitala tjänster än män. Jag tror det är 14% mindre sannsynligt för att en kvinna har en mobiltelefon än en man. Kvinnor har mindre tillgångar till hälsotjänster faktiskt som ett resultat av mindre tillgångar till digitala tjänster. Och igen, när vi pratar om finansiella tjänster, kvinnor är 70% av den fattigaste målgruppen som man har. Så det är en obalans där. Hur ändrar man på den obalansen? Väl, det börjar egentligen ganska fundamentalt med den typen av infrastruktur. Och detta är för att komplementera egentligen lite jämställdhetsdebatten som egentligen pågår i det nordiska samfundet, som har ett fokus på egentligen management och board. Så ja, för de områdena vi pratar om i Norden, UK och så vidare, så är det kanske riktigt. Men globalt sett så är inte vi i närheten av att kunna prata om boards and management. Då må vi faktiskt tillbaka till det mer fundamentala. Och det här Vodafone kommer in. De har ju en stor presence i emerging markets, upp till 560 miljoner kunder. De har ett specifikt program om att knyta 50 miljoner kvinnor till digitala tjänster som inte tidigare har haft möjligheten till det, som är ett litet stjärna som må tas fram. Och så som ett exempel så äger vi ett bolag som heter M-Pesa. M-Pesa är en av de största digitala finansiella leverantörerna i Kenya. Yes. Och det har varit gjort en del research på effekten av att kunna tillby den typen av tjänster. Och varit anslått till att bara introduktion av den typen av tjänster i Kenya har löftet 2% av hushållningar utav fattigdom. Det har så pass stor effekt.
Så det är tack vare de här programmen eller som man liksom har det här. För jag försökte läsa på lite om Vodafone, då verkar det som att de drar ur sig ur många tillväxtmarknader och fokuserar mer på kärnområdet Europa. Varför just Vodafone? Är det här just?
Ja, absolut. Så de elementen som jag varit inom, och som ni säger, de har nog en reorganisering i förhållande till vilka områden de kommer till att vara del utav, och så kommer de till att omstrukturera det lite grann. Men detta är ju typiskt också en ting som vi följer väldigt nöjd med på, för att ändra ett bolagsstrategi i den sammanhangen och träcka sig för exempel helt ut av dessa områden, för här har vi ett väldigt tydligt emerging markets präg på empowerment sidan. Så är det klart att den revideras det case ganska starkt, vill jag säga.
En av de andra temana, American Waterworks. Där är det inte alls tillväxtländer, för visst, det är bara USA. Varför just American Waterworks?
Så igen, vi pratar om många av dessa tingarna som om det är bara emerging markets. Vi kan prata om allt från luftkvalitet, och så plejer vi att fokusera på Indien och Kina för exempel. Och så när vi pratar om vann så plejer vi att fokusera på igen tillväxtländer. Men det är ett lika stort problem i både Europa och Nordamerika på den slags skyld.
Stora investeringsbehov i USA.
Ja, så du kan se på för exempel American Engineers Association som har satt på investeringsbehoven när man pratar om byar. Okay, i forhold til byene, hvor er det vi kommer til å se største investeringsbehov de neste 10 årene? Og vann både på waste-siden og på utility-siden, som er drikkevann, et av de områdene som kommer til å kreve fryktelig mye investering for å holde på en god kvalitet. Og for å egentlig kunne takle både rate of urbanization og population growth vi ser. Så det er et område som krever absolutt større investeringer i tiden fremover. Det er ganske sikkert. Det står veldig fast i bærekraftsmålet også, i forhold til behovet for ferskvann. Og vi ser jo det også i våre länder, altså behovet for oppgradering av det som tidligere har vært et bra nett, det er ganske stort etter hvert her også.
Man kan tenke seg at det er en tydelig vinnare på de her amerikanske holdbarhetsflödena også. Jeg så at de blev utsedda til et av USAs 100 mest hållbara bolag.
Ja, men det där bolaget hittar du ju många så här, temat, även infrastrukturfonder som har varit populärt. Du hittar den ju högt upp på ägarlistan. Får jag bara göra ett litet avstick, men det har med tillväxtmarknader att göra. Tencent, hur tänker ni kring det? Jag ser att det är ett av de större innehaven. Hur mappar du in det?
Ja.
Bara för att höra tänket.
Absolut.
Som är en spelplattform, en del, och en social plattform.
Så idag så är det väl cirka 23% av intäkterna till Tencent kommer från det som vi kallar för digital platforms och social platforms. Den andra biten utav det är stort sett videogames. Så jag är ganska tydlig på att det följer lite sån do no harm principle. Det är samma som kommer att komma med taxonomin egentligen. Som är väldigt tydlig på att okej, så länge man har en andel av verksamheten som does harm, så kan vi inte ha det i portföljen. Det är ganska neutralt till videogames i förhållande till bärkraftsmål, är varken för eller emot, så den biten går grejt. Den biten som vi önskar exponering till har varit egentligen deras sociala plattformar, digitala plattformar som WeChat är en större del utav. Och den plattformen, för att säga det på denna måten, grönt att vi kan globalt sitta och prata om att det är färre människor som bor i fattigdom idag. Det handlar mycket om Kina och Kinas inflytta människor ut av fattigdom upp i försovet en medelklass. En av huvudgrunden, hvis jeg bruker MPS-analogien, har nettopp vært tilbudet av digitale finansielle tjenester. Og der har du to du kunne velge mellom i Kina, du har Alibaba Pay og du har WeChat Pay. Men det som gjør WeChat Pay interessant er at det bygges også inn i holdbare steder, tankegangen med knytninger opp imot transport og billetter og så videre. Det knyttes nå også opp imot, jeg tror det var senest, det var det Q3-19, hvor de kom ut med deres education, altså utbildning, som et tema som de vil knytte mye mer inn på den plattformen. For det har også vært et område vi har sett på i utbildning. Finnes det nok bolag til å kjøre et access to education spel eller liksom nok? Men vi har inte funnit något bolag till att det är komfortabelt med att laga det till ett subtema än så länge i vart fall. Men det är lite intressant att Tencent hade det som ett satsningsområde också. Så det är ju den biten som vi har lust på exponering mot. Som jag var inne på, det kommer med en accept att man har stora bolag, att det är en mindre del av bolaget, det är inte 100% som är aligned. Men då är jag väldigt tydlig på att okej, så länge vi kan köra ett do no harm principle på andra sidan, så är vi okej med det.
Och jag tänkte också fråga, Nvidia, är det samma sak där?
Så där är vi inne på egentligen lite av den tech-biten som jag menar är lite intressant i ett hållbarhetsperspektiv. För du ser på tech-bolag som både IBM, HP och så vidare, det är inte de bolagen man liksom en gång tänker på som hållbara bolag. Men dette er bolag som leverer hardware som muliggjør veldig mye annet, og som egentlig, som jeg kaller litt sånn force multipliers, hvis vi skal lyktes med om det er sensorteknologi, om vi skal lyktes redusere eller øke energieffektivitet og så videre, så kommer de bolagene å spille en veldig viktig rolle.
Det er et amerikansk halvledarbolag som gjør chip blant annet da.
Ja, og egentlig som er hardwaren, så vi har jo på en måte Autodesk som er softwaren.
Ja, jeg så at det var et av de store.
Ja. Så det är ju softwaren som egentligen då kör digitala programmer för att värdera egentligen material, brukar kan testa material och design egentligen. Och så har du egentligen hardwaren som går in, så när vi pratar om hela värdekedjan igen så är vi lite här. Och vi har också protolabs som är inför för exempel 3D-printing. För att kunna köra 3D-printing så tränger du processing power, och det är något av bolagen som levererar nettopp det. Och det är lite, det är ju inte ett traditionellt bolag igen som vi ska tänka på som ett hållbart bolag. Men det är ju lite det vi är intresserade av att finna också. Not just the obvious case.
Även den har gått jättebra. Dubblerats på ett år. Men, och då kan vi ändå få in det här med lite coronavirus också. Yes. Ganska exponerad mot den risken ju. Hur tänker du kring det?
Ja, jag tänker detsamma som egentligen bara du sa nu. Den är ganska exponerad den vägen. Och igen får poängtera det igen vid ett långsiktigt fond. Jag har inte tänkt oss att snå upp ned på portföljen på grund av coronaviruset. Men det är nog vi följer med på, definitivt. Men jag har inte ett tydligt svar på hur vi tror det kommer att lända upp. Kan det vara disruptor vi får till enkelte supply chains? Absolut. Men igen, det gäller större delar av egentligen världsproduktion. Mm.
Hur tänker du kring sektorfördelning? Och ni är ju en global fond i tänket och sådär, med länderfördelning och sektorfördelning. Får det bli vad det blir eller hur?
Jag är upptatt av det på ett tematiskt nivå som vi är lite inne på när vi pratar hållbara städer och speciellt empowerment också. De två temana har ett väldigt fokus på emerging markets. Men jag menar mer då att vi ser på revenue streams kontra det att se på akkurat hur bolagen är noterat. Scatec är också ett sånt typ av exempel som kommer som då ett europeiskt bolag men har hela sin verksamhet i emerging markets. Så jag är mer intresserad i liksom intäktsströmmar, revenue streams än är akkurat hur de är placerat. Och har lust till att se speciellt i de temana som vi har som har det trycket att vi har en ökt andel intäktsströmmar från de områdena. Som igen säger att det är globala utmaningar så det är ju inte slik att det är relevant i USA och så vidare, men det är klart att enkelt områden inför empowerment och hållbara städer har ett ökt tryck på emerging markets. Och där må det reflekteras i, rätt och slett i portföljen. Men vi har i förhållande till sektortillhörighet, det har blivit lite rart med sektortillhörighet. Massor av de bolagen som kommer från ett klimatståsted nu, speciellt på teknologisidan, kommer in som industribolag. Så det man ändå må göra är att ta ut för exempel TI som är, alltså för att gå GIX-kodevägen runt detta, tar man ut energibolagen som är egentligen oljebolag, inte sant? För det är ett fossilfritt fond. Man tar ut mycket av det som ligger under electric utilities för det har för mycket fossilt i sig. Och så börjar man att starta det med det som ligger i industrials. Så man får en ganska tung övervägt i industrials-segmentet. Men igen, jag vet inte om det säger så mycket. Nej. För det är lite annorledes bolag igen som opererar i andra marknader. Så ja, vi ser ju på det, men akkurat i forhold til sektortillhörigheten har ikke noen problem å være tungt overvektet av industrials for eksempel, og nullvektet av i for eksempel i energi.
Jeg tenkte ut et fondsparet perspektiv, man kollar igenom och i de här liksom, verktygen vilken fond man ska välja och så tittar man på er hållbarhetsrankning, då hamnar inte den så himla högt egentligen, utan ni ligger på någon form av genomsnitt. Hur ser du på det och den här rankningen?
Ja, så jag snackar om ett exempel på varför det är tillfälle. Alltså, gjorde en carbon intensity analys av fond för exempel för inte så väldigt länge sedan. Och så ligger jag lite över någon av konkurrenterna och lite över någon som är på en måte sammanlängbara fonder. Och så gör jag en bidragsanalys till den och ser att det bolaget som då är mest bidrag på carbon intensity är ett bolag som heter Owens Corning, som är ett amerikanskt bolag som levererar isolation. Mm. Det är ungefär, jag tror det är 10% av bidragen med carbon intensity ligger där. Jag kan ju ta bort det bolaget. Det är en möjlighet för sig att ha ned carbon intensity. Men det här jag menar att det är en forskjell på liksom en quant approach som bara ser på tall, som går egentligen sig blind på data kontra det han har en aktiv förvaltare. Vi vet att, som Owens Corning säger själv, in de första 4-5 veckorna av att det produkten har varit ute hos kunder så har de tjänat in igen den energin som de har brukt på det i förhållande till den energin som kunden har spart. Men det reflekterar sig i tallmaterialet. Så igjen, da velger jeg heller å beholde bolaget. Det ser litt sämre ut hvis du ranker ting da på carbon intensity, men det er en konsekvens av den strategien som vi har valgt. Og igjen, med en gang vi har en diversifisering litt mer på konsumtionssiden og spesielt på empowerment-siden, så hittar man bolag som ikke er tradisjonelt sett på som holdbar bolag. Bare se på Advanced Drainage Systems, jeg tror ikke de har en holdbarhetsrapport. De kommer ikke til å rapportere på den måten heller. Så det er jo litt av spørsmålet hva man ønsker å fange, men igjen, det är en bevisst strategi som är valt och jag tror nog utav det betyder att vi får en dårligare i form av sån traditionell ESG-scoring.
Jobbar du mycket aktivt med att företagen ska förbättra sin hållbarhetsrapportering?
Traditionellt sett som, alltså, har både SPP och Storbrann jobbat ganska mycket för det. Jag har inte det som ett tegn här i denna portföljen. Jag tror inte det är nödvändigtvis riktigt brukar tid att jag ska få dit till att rapportera bättre. Vi är upptatt av det som koncern och jobbar mer utifrån ett helhetligt ståsted i koncernen. på da samlet sett den kapital vi har i de bolagene. Og da kan ofte aktivt eierskap handle om vi trenger mer informasjon om dette temaet, vi ser helst at dere rapporterer på et annet sett. Men akkurat for denne porteføljen så bruker jeg ikke min tid på de bolagene for å få dem til å rapportere bedre.
Så det, jo, jeg tenkte bare litt der vi begynte, eller nå begynner at det store fløden inn til denne typen av fonder og... Känner du ett stort ökat intresse när du är ute nu? Träffar du institutioner och är det helt, pratar man annorlunda nu än för 3 år sedan?
Ja, det är klart.
Du har
absolut
varit med så länge i branschen. Är det en tydlig skillnad tycker du?
Ja.
Om man pratar om på investeringsmöten idag?
Ja, och jag tror mycket det faktiskt kom runt Parisavtalet-tiden och runt när det globala målet kom så märkte jag ganska stort skift. Jag tror det har blivit en mycket mer sån uppvakning runt det och så ha om att finanserna är in line med tankegången din heller. Så för exempel för kommuner, för byar. Det att, okej, hvis man har önskat om att laga en mer hållbar sted så är det klart att då kan inte man gå och investera i problemet. Det tränger en helhetlig tankegång runt ting. Så det har varit ett större skift som vi har sett. Och så är det en igenkänsla på att olika marknader i både Europa och världen har kommit olika längder när det kommer till detta hållbarhetsaspekter. Och då har vi kunnat tillby egentligen lösningar på tvärs av hvor kunden faktisk er. For dette handler om å flytte kapital i en mer holdbar retning. For noen så er det helt i startgropen, og for noen som har på en måte hatt dette en lengre stund, så kan de gå litt annet lenge. Men det er viktig da for oss å ha de mulighetene på tvers. Og dette fondet representerer jo kanskje en litt sånn, ikke et ytterpunkt, men definitivt et område som jeg tror man må kanskje ha modnet litt med tankegangen på holdbarhet, og forstått det. Og så sa en som jeg kjenner veldig godt, at hvis man er opptatt av å få markedsavkastning, så går du til indeksfondet. Hvis du er opptatt av å liksom finne avkastning basert på historiske modeller som vi vet er riktig, så går du til en type smart beta eller faktorfond, som vi vet vi har den. Så er jo spørsmålet, hva en hver ut av oss som sitter her, altså hva tror du fremtiden innebærer? Tror vi faktisk at vi trenger flere av disse typer selskapene? For det er jo ikke slik at, jeg mener noe rart skjer når vi setter en sånn holdbarhetstag på det. Bolag som tenker langsiktig, som har kontroll på utslipp, som egentlig betyr kontroll på kostnadene sine, som er styrt bra, som har bra ledelse. Når du ser det på den måten, så er det sånn, ja, bra obviously. Men det er også det egentlig holdbarhet handler mye om. Og så er det å finne ut hva de faktisk leverer, og om vi har bruk for det i samfunnet. Og hvis alt det stemmer, så it doesn't sound like a bad place to be.
Nu er vi klare.
Nu er vi definitivt klare. Jeg tykk det ble en bra avslutning.
Ja, verkligen. Tack så mycket, Filip Rickman, för att du kom hit.
Tack.
Tack så jättemycket.